Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Med tradingmäklaren IG kan du ta del av snabb och smidig handel direkt i deras tradingplattform. Med ett brett utbud av marknader och handel med flexibel hävstång kan du dra nytta av fler tradingmöjligheter. Handla de mest populära indexen, aktierna, råvarorna och valutorna både på utländska och svenska marknader. Öppna ett konto hos IG redan idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med i studion idag har jag min kollega Magnus Dagel.
Hej Agneta, hej.
Idag är det fredagen den 26 november och klockan är strax efter 10. Det är ju mycket dramatik på börsen så jag tycker vi pratar mest om det idag. Tycker du inte det?
Jo, vi får väl göra det. Vi har mycket att prata om idag.
Och nu när vi står här så startade börsen kraftigt neråt. I början var det ner över 3%. Det som oroar marknaden är att det har kommit en ny mutation utav coronaviruset som man har startat i Sydafrika som man inte riktigt vet så mycket om mer än att den är mer smittsam. Och det räckte för att få många att trycka på säljknappen. Mm.
Men hade det inte varit det hade det säkert varit något annat.
Det hade förmodligen det för det var lite upplagt nu för en rekyl i marknaden. Ja. Det har varit svagt en liten period. Tittar vi på det tekniskt så har det också fått stora reaktioner. Ett tecken var Evolution Gaming som har fallit så pass mycket om de här osäkerheten då om de har låtit personer i Iran spela deras spel. Och det, här. Men, och det visar också att marknaden är lite nervös. Man är benägen att sälja. Så att, som sagt, hade det inte varit detta hade det förmodligen varit något annat. Och det har ju gått väldigt bra. Så även om det är ner ett par procent idag så är index ändå upp 21% i år.
Ja, och det var väl uppe 38 med utdelningar. Vad jag såg senast, precis på toppen där. Så det, det är ju plus föregående års uppgång då, så det har gått upp väldigt mycket.
Det har gått upp väldigt mycket.
Så det är naturligt med vinsthemtagningar och rekyler kan man tycka.
Jag är inte jättebekymrad. Tittar man på det tekniskt så är nu OMX-index i 22,74 när vi står här och snackar. Och du har ett väldigt bra stöd på det här som man kallar för 200 dagars glidande medelvärde. Det ligger runt 22,66. Där nere var vi och wobblade idag. Så att jag tror att händer ingenting dramatiskt och det här viruset visar sig vara mycket farligare och dödligare så tror jag att vi faktiskt lyckas ta oss igenom det här. Mm. Du säger att du ser lite likheter hur det var i marknaden 1999, där 2000 när vi faktiskt satt bägge två och jobbade aktivt på finansmarknaden.
Ja, jag var ju analytiker då. Jag hade precis sadlat om från en optionsvärdering och du var ju aktiemäklare på Matteus.
Det stämmer bra.
Och jag följde ju bland annat de här internetaktierna då och det var ju väldigt spännande tider. Men det finns likheter och det finns stora olikheter tycker jag. Men likheterna är att många aktier går väldigt kraftigt nu och man förstår inte riktigt vad som driver dem. Och det drivs inte riktigt av fundamenta kan jag tycka. Och det är väl likheten. Jag ser bland annat flera fastighetsbolag som jag inte riktigt förstår hur de kan värderas så högt som har rusat i år. Långt över 100%, en del är nästan upp till 200% som MP3, K-fastigheter, bland annat Sagax. Väldigt duktiga bolag förvisso. Vi ser, tycker jag ser de här förvärvsbolagen också som Storskogen, Stipdäck, liknande som förvärvar sig till bolagsköp helt enkelt billigt och får en skyhög värdering av börsen. Att det är svårt att värdera de här till exempel. En kompis sa till mig som hållit på med aktier väldigt länge, han sa att allt jag lärt mig i skolan det är bara till nackdel nu i den här marknaden. Utan man ska bara blunda och köpa och inte räkna på bolag. Och så var det faktiskt lite då.
Jo men det stämmer ju. Och en tror jag förklaring till de här som du nämner, fastigheter och förvärvskonglomerat och sånt, är att under hela den här perioden när räntorna har gått ner så har man inte riktigt vågat ta med det i kalkylerna. Men nu känns det som alla släppt taget och man tror att räntorna ska vara låga för evigt, och helt plötsligt så kastar man in hela den synen rakt av in i kalkylerna.
Ja, ja, men så är det. Men jag tror att det skiftar väldigt mycket på aktiemarknaden. Olika saker är heta olika omgångar, och nu är det just den här förvärvsbolag som är heta. Men det skiftar ju väldigt mycket, och jag tror att det där kommer att skifta tillbaka. Det är helt orimligt att kunna köpa liksom bolag på 6-7 gånger vinsten och sen blir man värderad till 30. Det där kommer förr eller senare så kommer marknaden se igenom det där, tror jag.
Ja, och jag tror det är också stor skillnad på det här. De bolag som historiskt har haft den typen av värdering och utveckling som Indutrade och Addtech, de har ju under väldigt lång tid bevisat att de faktiskt skapar synergier med sina förvärv. Men det är ju inte jättelätt att göra det, särskilt inte om det är bolag i en massa olika sektorer och sådant här. Så det är inte bara att man slår ihop dem i en påse, gör ju inte saken bättre egentligen.
Nej, verkligen inte. Och jag kommer ihåg förr i tiden, de var absolut lägst värderade på börsen, Indutrade och Addtech. Det kunde man nästan få till P10, kommer jag ihåg. Och nu har det blivit så himla hett. Så det är verkligen skifte med de där förvärvsbolagen.
Det kanske är det dags att börja damma av dem där. Det fanns ju något som hette konglomeratsrabatt förr i tiden, precis som investmentbolag, just därför den anledningen att du kanske inte skulle värdera det så högt när det var väldigt spretiga verksamheter.
Mm. Nu verkar man göra tvärtom. Nu verkar som att sätta konglomeratpremie.
Och det tror jag också har med det där som sagt var med finansieringskostnader. Att det är så lätt att låna, det är så lätt att förvärva och göra grejer. Men jag håller med dig. Jag tror man ska vara lite försiktig när man, om man är inne i de aktierna, att man verkligen tittar på värderingarna också. Och vad kan hända om vi kommer in i lite tuffare tider?
Mm. Och man får ju tänka på de som har noterats nu som Storskogen. De har ju haft en extrem värdetillväxt innan de kom till börsen. Får man tänka på. Så de har ju gått bra nu på börsen, men värdeuppgången har ju varit kraftig innan också.
Jo, men visst är det så. Och ska de fortsätta växa så är det ju också dyrt. För de bolag som finns onoterat att köpa, de har ju också blivit ganska dyra.
Ja, det också. Det är huggsexa om onoterade bolag, verkar som. Det har vi ju skrivit flera artiklar om.
Eller hur? Sen finns det ju andra paralleller om vi tittar om millennieskiftet. Då skulle ju alla kunderna, det var ju de här internetbolagen, Icon och Framfab, men också Telekom var ju superhett, Ericsson och Nokia och alla de här. Och då tittade man ju på, brydde man ju inte så mycket om P-tal och sånt heller då, utan då tittar man ju mer på relativvärderingarna. Och handlades de amerikanska internetaktierna högt upp så kunde ju våra handla mycket högt, tyckte man ju då.
Mm.
Och det känns väl lite som det är tillbaka i vissa sektorer. Du har ju kollat på lite sånt.
Ja, men elbilarna känns ju så att man relativvärderar mycket. Att, nu har Tesla gått upp så mycket, och då om Tesla är värt så här mycket, då måste Nio vara värt så här mycket. Och är Nio värt så här mycket, då måste Rivian vara värt så här mycket. Och är Rivian värt så här mycket, då måste Polestar vara värt så här mycket. Istället för att göra en kassaflödesanalys och bedömning om framtiden, som jag försökte göra med Tesla då förra veckan, är alltså en känslighetsanalys vad som egentligen krävs för vinster för att nå de här börsvärdena. Men det verkar inte vara så mycket fokus på det nu, utan det verkar mest vara fokus på om det ena bolaget kan vara väldigt högt så måste de andra också vara.
Och det är lite konstigt, för jag kunde väl ändå förstå resonemanget när det gäller typ internetbolag och såna här där du har skalfördelar. För då kan du ju ha en enorm tillväxt, det har vi ju sett liksom i bolag som Google och alla de här. Men när det är ändå bilar så har du ju ändå en produktionsprocess, och det är ju ett visst antal bilar som ska säljas, så du har ju inte samma mekanism i det.
Nej.
Att det är bra att vara stor, så att säga.
Nej, vissa skalfördelar finns ju. Det har ju Tesla visat, tycker jag, med en enormt effektiv produktion, mycket mjukvaruinnehåll, så att man kan få branschledande marginaler. Men det är ju ändå biltillverkning, det är bilar som ska tillverkas, så det är inte den här mjukvaru hävstången, tror jag, i slutändan.
Sen kommer ju Volvo Cars, som du skrev, teckna på IPO:n här för en månad sen, kommer med rapport på tisdag, och aktien har ju stigit över 40% sen dess. Är det något särskilt där eller något man ska tänka på?
Siffrorna är ju kända från prospektet. Det hade de med där faktiskt, vinsten och så. Så det är ju känt. Men det blir ju intressant med vdn Håkan Samuelsson. Vi har ju skrivit flera artiklar om att han är på väg ut som har dementerats. Det är ju intressant om det kommer mer information runt det. Också mer Polestar-planerna. Hur processen går där med noteringen, om de säger mer om det. Men det är intressant. Och komponentbristen är ju klart viktigt. Och hur registreringarna har varit nu under hösten och vad man tror om slutet av året där. Är väl fokus, tror jag, i den rapporten.
Ja, men det blir lite intressant att kolla på det då. Sen har vi ju haft här en hemmakokad kris på den svenska marknaden, i alla fall en politisk sådan, en regeringskris som man kallade här när Magdalena Andersson blev statsminister och fick vara det i 7 timmar och sen lämna Miljöpartiet regeringen. I sig är det ingenting som påverkar börsen, men jag tänker kanske lite Miljöpartiets avhopp kanske kan göra det lite lättare för miljörelaterade frågor som det här med cement och den här typen av grejer. Vad tror du om det?
Det kanske kan bli så. Det har ju varit extremt dyra processer för många. Både för LKAB och Cementa räknar jag ut att de hade väl lagt ungefär 50 000 timmar på sin miljökonsekvensbeskrivning när jag skrev om det i höstas. Och gångade man det med 2 000 i timmen, då har de ju lagt ungefär 100 miljoner på den miljökonsekvensbeskrivningen. Och det är ungefär en årsvinst. Och då får man ju fråga sig, är det rimligt att bolag lägger en hel årsvinst på en miljökonsekvensbeskrivning? Kanske är det. Men det här tror jag kommer vara väldigt mycket fokus de kommande åren om just de här miljöansökningarna och miljökonsekvensbeskrivningen för många av de här gruvbolagen, cementbolagen och även energibolagen. Och även de här H2 Green Steel och Hybrid som kommer att vara mycket fokus på de här just miljökonsekvensbeskrivningarna. Kanske blir det lättare när Miljöpartiet inte är regeringen. Kanske blir det svårare, jag vet inte.
Nej, men det man vill är ju egentligen att myndigheter och bolagen och näringslivet att gå åt samma håll. För jag menar, vi vill ju att det ska bli bättre miljö och då måste vi ju göra de här sakerna också, för annars stannar ju hela processen upp.
Ja, så är det faktiskt, och det skrev jag ju om bland annat nu i höstas med det här stora CCS-projektet i Slite då. Att där har man chansen att ta bort ungefär 4-5% av Sveriges koldioxidutsläpp. Men det ser ju då ut att stanna i olika miljöprocessbeskrivningar och olika domstolar kommande åren här. Så de här verkar vara lite kontraproduktivt faktiskt. Regeringen vill en sak, men domstolarna sätter sig på tvären och väldigt långa processer.
Och det är jätteviktigt för att företagen ska göra saker. Vi hade ju det stora eventet DI Bank när alla bankerna var där och snackade. Och det är väldigt mycket fokus på hållbarhet. Och bland annat Johan Torgeby på SCB berättade att om man uppskattar i värde nu i EU så behövs det 3290 miljarder euro. Det är ju gånger 10 då om du tar det i svenska kronor. Det är dubbelt så mycket som Stockholmsbörsens värde som näringslivet och privata investerare behöver skjuta till för att genomföra de här grejerna. Och sen behövs det lika mycket till från staterna i USA och EU som behöver lånas upp. Men för att det ska bli någonting så måste du ju faktiskt komma ut i företagen och göra grejer, och då kan vi ju inte ha att processerna hela tiden står och hackar.
Nej, det känns som, det sa ju Cementa också när jag gjorde den här intervjun med dem, att det är just domstolsprocesserna och ansökningsprocesserna som är det stora hindret nu i Sverige för att ställa om mot mera minska koldioxidutsläppen. Jo, det är intressant.
Det är intressant, för att det är mycket det som bolag som vi investerar i också, de måste ju komma loss och få göra grejer, för annars blir det ju ingenting av det.
Nej.
Sen har vi haft fler såna här rapporter och grejer i veckan. Finansinspektionen la fram sin stabilitetsrapport i tisdags, och där var generaldirektören Erik Thedén oroad för fastighetssektorn när han beskriver utvecklingen för aktier i den sektorn som närmast explosionsartad, och det har ju också du skrivit om. Kan du berätta lite om det du kollade på det?
Ja, men jag hittade en intressant graf som fastighetsdriven Pangea tar fram. De har alltså tittat på värderingen av eget kapital 30 år tillbaka. Det var intressant. Där hittar man många av de här gamla spännande fastighetsbolagen, Lodet och Realia, som har tillkommit och försvunnit. Men i varje fall var kontentan att värderingarna är ju på de klart högsta nivåerna på 30 år i sektorn då. Men det är också väldigt spritt. En del är ju lågt värderade fortfarande som kontor i Stockholm och retail. Men en del som just gjort mycket förvärv då och varit duktiga på att förvärva som MP3, Sagax, Catena bland annat. De har ju väldigt höga värderingar och det drar ju upp snittet då. Så då blir det de högsta värderingarna på 30 år då.
Och Kant har ju även upp det här som du har varit inne på, den här ökade ägarkoncentrationen och korsägandet, att det gör sektorn mer sårbar. Håller du med om det?
Ja, det får man ju säga. Och det är en svenskt fenomen att det blir ju väldigt kladdigt, ska jag säga, att både ägarna och vd tar positioner i andra bolag. De tycker inte att det är något konstigt. Men det är det ju, internationellt så är det ju väldigt ovanligt att man gör så. Att man blir delägare i varandras bolag. Att man inte kan hålla isär det. Och det skrev jag mycket om runt förra årsskiftet då. Så, men nu har det tonats ner lite grann om man inte sett det. Men jag tror han har rätt med att det ökar ju risken om något ska hända. Något som man inte kan förutsäga helt enkelt. Så om det skulle bli en nedgång då.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Så blir det mera inflätade i varandra.
Jo, men är det ju att få något bolag problem, då kanske de måste göra sig av med tillgångar. De måste sälja aktier i andra och det blir ju lite sörjigt på det sättet. Ja.
Kladdigt kan man
sammanfatta. Det kan man säga. Sen påverkar ju det här bankerna också, för ungefär 40% av bankernas utlåning är ju till fastigheter, även om de lånar allt mer på obligationsmarknaden. Så jag behöver också hålla lite koll på det där när man tittar på bankaktierna.
Mm.
Så det är en viktig parameter, men en ännu viktigare parameter, det är ju räntorna. Och där har det varit mycket diskussioner i höst här om inflationen, och det skakade till lite på uppsidan i början av veckan här när president Biden gav Jerome Powell förnyat förtroende och fortsätta som ordförande för Fed. Då trodde man att han kommer vara lite hökaktig så att räntorna kan stiga, och då fick vi ett litet uppställ på det. I onsdag så höjde Nya Zeeland sin styrränta för andra gången till 0,75%, och de har en prognos att räntan ska vara på 2% i slutet av nästa år. Och det beror ju på att ekonomin återhämtar sig och man har en tillväxt och det ser sunt ut. Men här har vi inte alls de utsikterna, utan Riksbanken säger däremot att räntan kommer ligga kvar på 0% till fjärde kvartalet 2024 är huvudprognosen. Sen finns det då att lite tro i det här att det kanske kommer lite högre ränta ändå. Jag tror att vi hänger med så att vi får en, det man säger, en lite brantare yieldkurva, att långräntorna blir lite högre än korträntorna. Och det har du som en bra underliggande grej för banksektorn, vilket jag ser fram emot. Och kan göra också att bankaktierna har gått väldigt bra i år, men att du kan fortsätta ha en hygglig vinsttillväxt där. Så att även om du får lite vinsthemtagningar så är jag inte jätteorolig, även om de har stigit den 70% som Nordea och SEB.
Det som är intressant på den aspekten, det är ju för fastighetsbolagen också att de gynnas väldigt mycket av den här situationen, att inflationen är hög men att räntorna är låga. Vet inte, jag kan aldrig minnas att det har varit så i historien att det inte det liksom inkapslats i räntan. Men i och med att det är många hyresavtal, eller de flesta hyresavtal, så ligger det ju alltså indexuppräkningar med inflationen. Så det gör ju att hyrorna kommer höjas rejält här, samtidigt som snitträntorna i sektorn fortsätter att falla. Jag såg att till och med Heba var nere på 0,79 betald ränta, så det blir en väldigt bra hävstång där för fastighetsbolagen, och det kan ju vara en orsak att aktierna har gått så pass bra nu. framöver.
Men det är det ju. Det måste ju vara den bästa världen.
Ja.
I och med att de har också lite olika löptider, så ju längre det är lågt, desto lägre blir ju snitträntan då.
Ja, och det är de snitträntebindningen ligger ungefär på 3-3,5 år, så en ränteuppgång får ju väldigt, det tar ju väldigt lång tid innan det slår igenom i resultaträkningen på fastighetsbolagen. Det kan man ju tänka på också då. Men aktiemarknaden brukar vara snabb på att diskontera det.
Den är snabb. Men man ser också underliggande en signal på prisuppgången. Det är ju också hur utlåningen till fastighetssektorn växer. Tittar vi på bolånen, kom det fast statistik i förrgår. Och då visar sig att bostadslånen är igen nu på en årlig tillväxttakt på 6,8% och successivt ökat här under 2021 igen här. Och samtidigt lånar folk billigt. Snitträntan på nya bolån är 1,32% och de som har helt rörligt ligger snittet på 1,4%. Och det är väldigt låga räntor. Och samtidigt så börjar konsumtionslånen igen växa. Mm. Det är en liten del av all utlåning, typ 6%. Mm. Men du vet, det är höga räntor och det påverkar ju privatekonomierna ganska mycket. Men där sätter det fart igen nu, så där var tillväxttakten 6,2%. Mm. Och det är ju mer än vad folks löner ökar, kan man ju lugnt säga.
Ja, verkligen. Och man skulle gärna vilja veta där nyutlåningen på bostäder, hur mycket är det som, eller hur stor del av det som människor tar ut för att finansiera konsumtion, alltså nya Thailandsresan och ny bil kanske, eller etc. etc. En ganska stor del förmodligen av den ökningen är ju att man tar ut lån för att använda till konsumtion som man vill köpa.
Och så har det ju varit, och har du då, du får ju lite självgående. Du får inte göra det så ofta längre, utan du får ju bara värdera om fastigheten, tror jag det är, var femte år eller så. Mm. Men har du inte gjort det på 5 år, så har du förmodligen haft en ganska hygglig värdestegring nu. Och det blir många Thailandsresor utav det, om du har en normal lägenhet eller villa liksom.
Ja.
Så att det är ju en påverkan. Och en positiv signal då som bankanalytiker är att man såg också att utlåning till företag ökade med 3,4%. Och det gör att det fortsätter nu uppåt efter att under en lång period varit väldigt trist. Då hade ju en explosion på företagslån när pandemin bröt ut där våren 2020.
Mm.
Och då lånade man ju upp mycket mer än vad man behövde, för man visste inte vad som skulle hända.
Mm.
Och så behövde man inte de pengarna, och därefter har det varit väldigt, väldigt lågt. Men det tyder ju kanske att investeringsviljan kommer igång igen.
Mm.
Och det är en bra grej också. Mm.
Det verkar ju vara fulltryck i näringslivet när man pratar med olika människor.
Så det är ju sådant som är positivt här. Och sen har du inte minst utdelningarna på bankerna. Det kom ju tillbaka nu efter att utdelningsstoppet försvann här i oktober. Och även om du har haft kursuppgångar, så har du ganska bra utsikter till goda direktavkastningar framöver också. För man har mycket kapital fortfarande i bankerna. Så att även om kursen har gått upp, så kommer du att hamna någonstans där på en 5-6% i alla fall.
Baserat på vårens utdelningar då?
På vårens utdelningar, precis. Mm. Och utan några extra utdelningar medräknade. Det kan komma också lite längre fram.
Mm.
Nu vet vi inte hur det blir med den här, om vi får en ny sån här smittvåg som gör att man blir lite osäkrare, så att man får hålla i pengarna. Jag vet inte, jag är inte jätteorolig denna gången, för jag tycker att företagen har lärt sig så bra att hantera det här. Vad tycker du?
Nej, jag är inte speciellt orolig heller faktiskt. Jag kanske är naiv. Jag var inte så himla orolig när det smällde till där i våren för knappt 2 år sedan, eller när det slog till corona. Så jag kanske inte ska uttala mig, men
Kanske vi kanske ska vara mer oroliga.
Ja, kanske ska vara det.
Men då gick du ändå ner så mycket därför att ingen visste vad som skulle hända. Man visste ju inte om nedstängningarna skulle göra att faktiskt företag bara stängde igen. Men det hände ju aldrig, utan vi har ju sett lite produktionsstörningar, men ändå så har ju ekonomierna fungerat förhållandevis bra. Om du tar bort allt det här med krogar och flygbolag och hotell och de som är uppenbart drabbade, så har ju de flesta företag ändå klarat sig väldigt bra, tycker jag.
Mm, verkligen. Oerhört bra.
Och nu har man ju faktiskt, precis som vi, så har ju alla lärt sig att det funkar att jobba på distans.
Mm.
Och alla företag har ju fått upp rutiner, så att det går ju mycket snabbare att ställa om nu om det skulle bli några ytterligare restriktioner och sådant.
Ja, jag tror man ska oroa sig för annat än en ny pandemivåg. Räntan till exempel, inflationen.
Ja,
Ja, jag såg att alla centralbanker, inklusive Riksbanken och olika makroekonomiska bedömare, tror att inflationen ska gå ner nästa år. Men vad är det man brukar säga när alla tror en sak?
Ja, då blir det ju inte så.
Nej, det blir väldigt spännande att se, tror jag, nästa år. Om inflationen biter sig fast och hur centralbankerna agerar då. Ska vi leva med såna här oerhört negativa realräntor framåt?
Det är tveksamt. Vi har ju, speciellt i Sverige, med det här att vi har väldigt mycket de arbetsmarknadens löner avtalas med fackföreningar och det är långa avtal och det här. Men i många länder har man ju inte det. Och i USA till exempel, där har du ju en arbetskraftsbrist redan. Folk vill ju inte ta de jobb som är. Och ska de ta dem så kan du gissa att det behövs lite högre lön.
Ja, helt klart.
Så då får du ju förmodligen en löneinflation också.
Mm.
Så att det håller jag med om, att det finns risk för det.
Mm.
Får jag komma med ett litet aktietips också?
Gör det.
Vi har ju bara pratat marknaden, men ett bolag som jag tog som veckans aktie i maj i år som gick bra, det är ju det här Core som jobbar med då som man kallar med fastighetsservice. Man kör med städning, man sköter fastigheter, man har hand om personalrestauranger och allting sånt där. De var ju en riktig sån här pandemiförlorare.
Mm.
Och omsättningen föll 7% 2020 jämfört med 2019. Framförallt därför att folk inte var på jobbet, så att det behövdes inte riktigt den typen av tjänster. Men nu är det tillbaka. Vi köpte den då och satte en riktkurs på 84 kronor. Och den blåste det igenom snabbt. Det var 15% för vår köpkurs upp dit. Och sen var den uppe i 94 kronor som mest här. Men nu har den fått en smäll tillbaka. Och den har gått ner därför att det står ju bland annat i vår tidning då att de tappar Volvo som kund. Och det är en av de bland de 5 största svenska kunderna. Men jag tycker att det här är överdrivet. Du hade förra året så tappade du en del av det kontraktet de hade med norska Equinor. Då var Equinor deras största kund och stod för 12% av omsättningen. När de tappade det delkontraktet så tappade de 500 miljoner per år ungefär. Och det har inte gett jättestort avtryck. Man har tagit in nya som väger upp för det där. Och totalt sett så står de 10 största kunderna för 46% av omsättningen. Och de omsätter ungefär strax under 10 miljarder. Och det vi ser nu då är att man fick samtidigt en annan stor kund i Danmark med ett 7-årigt kontrakt på totalt 3 miljarder. Och jag tror att man lyckas ta in andra kunder också. Och Core säger själva att den här Volvo-kontraktet var så dålig lönsamhet och var därför också de inte skickade ut något pressmeddelande. Så nu är aktien nere på 81 kronor och igen och värderas till 15 gånger nästa års vinst. Och plus att du får en direktavkastning på 5,5%. Det är väl inte så dumt.
Mm. Så vi sammanfattar det som köp?
Vi sammanfattar det som en köp, tycker jag.
Ska vi nämna våra utdelningsportföljer också som har varit, jag skrev om i veckan?
Ja, men det tycker jag. Det har ju varit en bra grej väl.
Några ord innan vi lämnar för denna gång. Nej, men det är ju faktiskt 5:e året i rad som vi uppdaterar det nu. Så där kan man dra lite intressanta slutsatser. Det var ju 3 olika portföljer. En med stabila utdelare, en med högutdelare bland annat. Mycket av dina banker där var med. Och sen var det en preferensaktieportfölj. Och jag tycker man efter 5 år så kan man dra slutsatsen att man ska inte gapa efter mycket. För då mister man ofta hela stycket som man gjorde i coronakrisen här. När många ställde in utdelningen. Däremot de här stabila utdelarna som har en lägre direktavkastning men också väldigt stabil utdelning, och många av de här absoluta merparten behöll sina utdelningar i krisen och de höjde också utdelningen. Precis som de gjort det gångna året faktiskt. Att alla 9 av 10 höjde utdelningen och 1 var oförändrad, AstraZeneca. Så jag tycker man ska fokusera på bolag som har lite mindre direktavkastning, 3% kanske, men som löpande lyckats höja utdelningarna. Och det har varit en rätt bra strategi också om man tittar de senaste 5 åren. Då. De har kunnat höja utdelningen väldigt mycket. De 5 som är kvar faktiskt höjt med snitt 58%. Så då är ju direktavkastningen mycket högre på, alltså det investerade beloppet, yield on cost brukar man ju säga i FIRE-kretsar. Så det får man ju tänka på, att det är det man, om ett bolag kan höja utdelningen kommande åren då, så är ju, blir ju direktavkastningen mycket bättre om man tittar på några år bortåt.
Men det är ju jätteintressant. Jag läste den artikeln och det var väldigt mycket tänkvärda saker där. Så har ni inget för i helgen så kan ni passa på att läsa den genomgången som Magnus hade där. För det var verkligen matigt på alla sätt.
Tack för det.
Ska vi ta och säga några ord om nästa vecka också? Mm. Det är ju som sagt var Volvo Cars på tisdag som rapporterar. Och sedan har du en massa kapitalmarknadsdagar som kan vara intressant. Och titta på vad som kommer. På tisdagen är det bland annat Alfa Laval och Dustin. Och sen på onsdag är det Husqvarna och Epiroc. Och i min sektor så har ju Resurs Holding knoppat av sin försäkringsverksamhet Solid idag. Och de börjar handlas på onsdag i nästa vecka. Så det är intressant att se vad det sett för värdering på den. Det kommer jag titta lite närmare på och återkomma i den. Frågan helt enkelt. Och sen är det kapitalmarknadsdag i Trelleborg på torsdag och sen kommer under veckan, där kommer det på makrofronten en massa såna inköpschefsindex i hela världen att tuffa in, som våra kollegor Nils Åkesson och Viktor Munkhammar får sätta tänderna i helt enkelt.
Det är bra. Då har någonting att göra nästa vecka också.
Eller hur? Ska vi tacka för idag?
Ja, det gör vi. Och önska en trevlig helg.
Ja, och glöm inte att vi har en massa andra poddar också. Vi har Digitalpodden och Makrorådet och Smarta pengar och den dagliga podden Morgonkoll.
Ledarpodden ska vi inte missa heller.
Ledarpodden också, den är ju faktiskt rätt ny.
Ja, nyaste podden.
Tack för att ni lyssnade och trevlig helg.
Tack så mycket. Hej då.
Med tradingmäklaren IG kan du ta del av snabb och smidig handel direkt i deras tradingplattform. Med ett brett utbud av marknader och handel med flexibel hävstång kan du dra nytta av fler tradingmöjligheter. Handla de mest populära indexen, aktierna, råvarorna och valutorna både på utländska och svenska marknader. Öppna ett konto hos IG redan idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.